Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Min uppfattning är att under 40 minuter på milen kan alla kvinnor som är liksom, så länge man inte är liksom kanske över 45 liksom.
Det är Oj då, absolut, då har jag ett år kvar och kommer.
Ja, nej men jag, det är min absoluta övertygelse att, ja, att liksom det är mer en mental barriär än någonting annat.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Hoppas ditt 2021 har börjat riktigt bra och att du mår bra trots märkliga tider. Alldeles snart ska jag släppa fram dagens gäst. En grymt inspirerande löpare med många intressanta tankar om löpträning. Du kommer att få massvis med tips och konkreta upplägg som du kan använda rakt av i din egen träning. Plus en hel del ögonbrynshöjare, som alltid när denne man är i farten. Men först ett viktigt meddelande från shotsdrottningen och hennes poddkollega. Först, Malin, så ska vi prata lite om ett kärt ämne för oss, nämligen shots.
Oh.
Och det, nu pratar vi riktigt härliga, goda shots som gör gott för hälsan.
Ja, oh, jag är ju shots-fantastisk.
Men du är nästan shots-drottningen, måste jag säga.
Det låter som jag är en sån här krogdrottning med shottar på en bricka. Men det är mer nyttiga shottar som jag är
typ
förtjust
av shottar. Ja. Man blir inte bakis av de här. Eller man kanske blir liksom mer upprymd av god hälsa. Kanske. Ja.
Nej, men jag är otroligt glad över den här sponsringen. För jag har ju hållit på att göra väldigt mycket shottar själv hemma. För att jag känner själv att jag tycker att det är så otroligt bra att få den där boosten. Jag tycker det, om det är inte bara placebo-effekt där, utan jag känner att det stärker immunförsvar och stänger igen det här fönstret som blir vidöppet i immunförsvaret när man har tränat hårt. Mm. Så att jag, och orkar man inte hålla på, för det är lite meck att stå och hålla på
precis
med sina egna shotar.
Ja, du har ju berättat tidigare om att du gör egna shots och smoothies och sådär.
Men ibland orkar man inte det.
Nej, det är ju skönt att du säger det, Malin. Jag orkar aldrig göra det nämligen. Jag känner att det är jättebehändigt. Och då ska vi ju tala om att våran partner, det är ju Herrljunga Musteri.
Mm.
Och de gör ju alla sina shots på kallpressad frukt och grönsaker. Så det är inga koncentrat.
Nej.
Och det är inget tillsatt socker. Utan det är bara den här rena råvaran som man är ute efter.
Ja, och det är ju det är därför som jag då har gjort själv tidigare. För att jag vill inte ha massa tjafs i, utan det är rena grejer.
Inget
Men
bjäfs.
När det finns sånt att köpa också, så är det ju otroligt skönt. För det är, som sagt, det är lite slafsigt och det tar lite tid att hålla på. och ibland orkar man rent ut sagt inte.
Nej, men precis, återigen, det är jätteskönt att du säger det. Och min favorit, det finns ju lite olika sorter här. Jag sitter och håller i en flaska ingefära citronshot heter den, och den är 50 centiliter. De här 50 centiliters flaskorna finns ju i de flesta butiker, ska vi säga i alla fall. Och förutom den så har vi ju selleri och ingefära, och så har vi ingefära och gurkmeja. Så, och ingefäran kommer tillbaka här hela tiden. Och ja, men, alltså, jag gillar de här verkligen. Man sätter tonen för dagen på något sätt, tycker jag, genom att ta den här.
Det känns som att, och jag tycker den är lagom sur, syrlig. Jag är ju väldigt mycket åt det där sura, syrliga. Ja, riviga. Hellre det än för sött, för min del. Men oavsett om man kanske lite är åt det sötare hållet normalt sett, så den här är liksom inte så där så att det liksom sticker till och knockar en.
Man kan säga att den är balanserad.
För det går ju, ibland så lyckas man ju göra lite för riviga saker hemma så det liksom knappt går att dricka. Och det är ju, det ska ju inte bara vara sur och jäkligt, utan det ska ju smaka gott på ett sätt också.
Ja, men det håller jag verkligen med om.
Det är, jag tycker det är fantastiskt bra.
Ja, men verkligen. Och jag ska också säga att det finns en också jättesmart, det finns inte riktigt överallt, men hittar man den så är den ju fantastisk. Och då är det som en, tänk dig en bag-in-box-påse med en kran på. Och där, den är 2 liter, och där finns också ingefära och citronshotten. Så den är ju supersmart.
Fantastiskt i kylen.
Ja, ståpåse tror jag det kallas för. Men, ja. Så den är superbra. Det kan krävas lite jobb när man är i butiken att hitta den här. För det är, jag menar, är man i en större butik, ska inte lämna ut namnet, men de promotar ju ofta sina egna produkter. Så det kan vara bra att man letar runt lite, kanske frågar.
Men i min butik där jag oftast handlar, så står den bland grönsakerna uppställd. Liksom, man går ändå runt där och plockar grönsaker, och då står de liksom strategiskt där liksom på uppställda, så man kan liksom inte missa dem, och vid ingefäran också.
Ja, men det är ju superbra, för min lokala butik, där ganska stor butik, där finns det från andra märken liksom vid grönsakerna. Sen måste man upp en trapp och leta bland läsk och öl och sylt för att hitta den här från Herrljunga. Så att ett tips är att hittar man inte den direkt, så kan det vara bra att fråga.
Ja.
I alla fall, du som lyssnar på det här och blev nyfiken, du kan gå in på herrljungamusteri.se och läsa mer. Det tycker jag verkligen man ska göra.
En shot varje dag.
En shot varje dag, så ja, då kommer det bli lite lättare.
Nej, men jag tror inte minst vintertid också. Ja. Alltså, hela året, men alltså mörker, kyla och vintern, det är liksom ännu mer utsatt.
Ja, man
det här halvåret är alltså extremt viktigt.
Ja. Så tack till Herrljunga musteri. I avsnitt 191 berättade Johan Larsson, en av Sveriges främsta maratonlöpare, om hur han i sin strävan efter att bli bäst tränade så hårt att kroppen stängde ner. Responsen på det avsnittet blev helt fantastisk, och många av er hörde av sig och ville höra Johan berätta mer om sin syn på löpträning, som han ju har väldigt många intressanta tankar om. Så nu kan jag med glädje berätta att han är tibaka, och om tekniken är med oss så ska Johan finnas med oss på länk från Malmö i detta nu. Har för mig till och med att han befinner sig i någonting som heter Dammfri. Välkommen Johan!
Tack så jättemycket Petra, och god fortsättning.
Ja, men detsamma. Du är, visst heter det Dammfri där du är i?
Ja, det stämmer. Det är, vad heter det? Dammfri heter det där jag bor. Dammfri Slottsstaden, precis. Så det stämmer.
Du kan inte historiken bakom det där namnet, för jag har klurat på det sen senaste gången vi pratade.
Jo, jag kan faktiskt historiken. Det sägs att man byggde den här stadsdelen med anledning av att det var väldigt smutsigt och skitigt inne i centrala Malmö, och att man då ville ha, ja, man ville komma lite utanför Malmö där det var lite renare, och så döpte man den här stadsdelen till Dammfri. Det sägs det i alla fall.
Okej, vad roligt. Vad kul att veta historiken bakom där. Hur mår du så här dagarna efter jul?
Jag mår jättebra. Absolut. Ja. Man får ju vara glad man är frisk och pigg i de här tiderna.
Ja, men verkligen. Du har klarat dig hittills från den här eländiga coronan.
Ja, det har jag. Det har jag.
Härligt.
Peppar, peppar. Själv?
Ja, faktiskt. Peppar också. Jag har klarat mig. Ja. Så att jag hoppas att jag slipper. Det hade varit väldigt skönt att slippa.
Ja.
Men har ju vänner som har råkat ut för det. Så att det verkar inte roligt alls det där.
Nej. Men du... Jag har också, min syster har haft det precis, eller har det, men hon börjar bli, hon är på bättringsväg nu. Så.
Det kan ju sätta sig, liksom, om man har riktig otur så kan det ju sätta sig på andningen och luftvägarna och lungorna och sådär. Det låter inte alls kul.
Nej, absolut inte.
Nej. Förra intervjun jag gjorde med dig fick ju väldigt många reaktioner. Jag är nyfiken på, vilka reaktioner har du fått?
Alltså jag har haft kompisar som, några kompisar som hört av sig, framförallt en som jag springer lite grann med Jonas Leandersson. Vet du kanske vem det är? Mm. Han som sprang svensk rekord nu på 10 km landsväg på 28.08. Vi springer lite grann. Han bor ju i Malmö också, nära mig. Så att, han tyckte att det var jättebra. Och sen så har jag haft en annan kompis som inte är löpare, som också har lyssnat på det, men som är väldigt träningsintresserad och så, och som styrketränar mycket och sysslar med idrott på hög nivå själv. Han tyckte också det var väldigt bra och intressant att höra. Så när jag har fått, det har varit många som har liksom sagt att de har tyckt det varit bra, så det är roligt. Mm. Jättekul att höra.
Du var ju ganska ofiltrerad där när du la fram dina tankar om det här med eventuell doping och så. Har du fått några reaktioner på den biten?
Nej, faktiskt inte. För det var väl en sån grej som jag själv tänkte, liksom, att det är alltid känsligt när man pratar om det, att det skulle kunna vara någon som tycker och tänker någonting där. Men nej, men det känns som... Nej, det har jag inte fått. Liksom. Nej.
Man kan ju spekulera i varför det ingen blir upprörd, om man säger så. Eller hur?
Precis. Ja. Absolut. Ja. Det säger det mesta, kanske.
Eller hur? Det var precis min tanke. Det här avsnittet ska ju handla om träning, och vi märkte ju redan i tidigare snacket där att du har väldigt mycket tankar om just träning. Och den vanligaste frågan jag får från mina följare är ju, hur ska jag träna för att bli snabbare och mer uthållig? Mm. Om vi tänker att vi behöver inte svara superspecifikt, utan mer resonerande runt detta. Mm. Om du får den här frågan, vad svarar du då?
Rent generellt, så om jag pratar med någon som inte kanske springer så mycket annars, utan som vill börja springa, så är det ju ganska ofta, om man har någon medarbetare eller någon kompis eller något sånt som vill börja springa. Så jag tror ju nyckeln där är att, om inte man har sprungit innan, är att börja väldigt lugnt. Och när jag säger lugnt, då menar jag att man börjar springa 2, kanske 3 gånger i veckan, och att man... Många förknippar löpning med att man liksom springer löptestet i skolan och har blodsmak i munnen. Mm. Och där vill man absolut inte hamna i början, för det finns ingen som är motiverad om man känner, har en nära döden upplevelse första gången när man springer. Utan det handlar om att komma igång lugnt, att börja. Jag tänker, är man inte tränad, så att man börjar promenera, och sen att man börjar springa kanske 1 minut, och sen går man 2 minuter, och sen så börjar man liksom lugnt. För det handlar om att vänja kroppen vid belastningen, och löpning är ju, det känner ju de flesta till, att det belastar kroppen ganska hårt. Det tar tid, det tar mycket längre tid för senor och fästen och ligament och så att vänja sig än vad hjärta och lungor blir tränade. De kommer ju igång många, många gånger mycket snabbare, så många blir ju skadade direkt. Tyvärr, så liksom, man hör ju många som börjar och sen kör de i 3 månader och så har de ont någonstans. Alltså, att börja lugnt, börja liksom med ren lugn distansträning och köra någon kanske form av alternativ högintensiv träning vid sidan om man kör cykel eller simning eller vattenlöpning. Och så här. Men börja med lugn distansträning, och så gör man det kanske 2 månader, 3 månader, och sen börjar man successivt lägga in lite lättare intervallträning.
Men jag måste fråga dig, när du säger att man ska köra lite högintensiv träning alternativt, vad är tanken med det?
Nej, alltså det är ju, om man, jag tänker att som för att kunna få upp pulsen, alltså jag tänker att börja springa och ligga på liksom max och så, jag menar ju på att det är svårt att få den träningseffekten direkt om inte du har tränat specifik löpning. Så jag tror ju på att köra liksom, börja med att springa lugn distans och vänja kroppen. Sen blir ju det jobbigt i sig för kroppen, så det blir ju nästan som ett form av intervallpass. Men att man inte börjar med intervaller förrän man har sprungit ett tag. Mm. Och att man då kör alternativ träning. Alltså, när jag säger högintensiv, då menar jag att man kommer på högre puls, liksom att man kör kanske liksom 10 gånger 2 minuter på en spinningcykel och sådär, för då får du intervallträningen Och så får du distanslöpningen när du är ute när du springer då ju.
Mm. Och en följdfråga då. Vi befinner oss ju i en tid där många kanske då är på jakt efter något träningsprogram på nätet som ska hjälpa dem mot något mål. Hur tänker du där? För att jag tänker att anledningen till många skador kan ju vara att man just har hakat på ett sånt där program och kanske varit lite väl optimistisk i sina egna förutsättningar. Vad har du för tips att ge där för att man ska undvika just de här skadorna som dyker upp allt för tidigt ibland?
Ja, alltså, och det är det som jag sa innan där, Peter. Jag tänker att man börjar lugnt och försiktigt och att man börjar, har man inte sprungit innan, att man springer 2-3 gånger i veckan och att man kanske lägger sig någonstans på sen någonstans mellan 3 och 6 kilometer till en början och att man gör det. Springer man 3 gånger så att man kör 2 gånger, eller säg att man kör lugn distansträning, möjligtvis att man lägger in kanske något lite intervallträning i det, men alltså alla sådana typer av träningspass måste vara individuella. Det är jättesvårt att ge någon sån här, för det handlar ju om vad man har, men är man helt otränad så tycker jag att man ska börja springa max 3 dagar i veckan, och då tycker jag i början att man bara ska köra ren alltså lugn löpning där man går och springer om vartannat. Sen allt eftersom hur tränad man är så kan man ju öka intensiteten. Man kanske kör 2 gånger i veckan distans och 1 gång i veckan intervaller. Eller om man byter ut det mot någon tröskel eller byter ut det mot någon backträning eller någonting sånt. Och sen att man kanske kör något alternativt då på typ spinningcykel eller någonting sånt som högintensiv träning också. För när man kör alternativt, jag är inne på att då ska det vara med hög intensitet. Det ger inte en sån löpare speciellt mycket att sitta och trampa runt 2 timmar på ett långpass. Utan då menar jag mer kort, hårt pass. Liksom kanske 45-50 minuter där man kör uppvärmning och sen intervaller och sen bara varva ner. Liksom. Det ska vara högintensiv träning. För löpare har du inte nytta av 2 timmar på cykel. Det är min filosofi i alla fall.
Okej, men din filosofi då, en följdfråga på den. Är det här någonting som du själv praktiserar, att träna högintensivt alternativt idag?
Nu gör jag inte det. För nu springer jag ungefär 10 mil i veckan. Och det är liksom Det är kanske 60% av vad jag tränar när jag tränar som mest. Och då ser jag inget behov av att köra alternativ träning. Däremot så om jag är uppe och kanske springer så när jag börjar komma uppåt en kanske 15-16 mil så då brukar jag lägga in något pass alternativt också. Jag har kört ganska mycket, jag körde mycket inför PISA-maraton, körde jag väldigt mycket vattenlöpning. Intervaller då, i princip uteslutande intervaller där jag körde liksom på Hyljebadet här i Malmö då. Och det funkade väldigt bra för mig. Det blev också bra för att då kunde jag köra, vad heter det, på liksom bra på löppassen, och så fick jag ganska bra med återhämtning när jag körde alternativa träningen. Det belastade kroppen på ett helt annat sätt ju. Man blir inte muskulärt så trött heller, utan så det gör jag. Och jag har kört ganska mycket. Jag körde i våras, körde jag en del cykel och så ute på balkongen. Jag tror på variation där också, att man går på känslor, man gör någonting man tycker är roligt som man brinner för. Jag tyckte jag har balkong i söderläge, så jag satt ju cykeln ute på balkongen här.
Ja, men du kör så här trainer då, att du hänger upp någon cykel på, eller vad, har du en motionscykel?
Nej, jag har en hybridcykel, så det är liksom som en mellanspinning och motionscykel den är inte riktigt så tung som en spinningcykel, så jag kan liksom lyfta den hyfsat enkelt, så då brukar jag lyfta ut den. Jag hör den i vardagsrummet, lyfta ut den på balkongen, och det är gött.
Ja, men just, för att jag hade ju ett träningsprogram här tidigare i år som jag följde, och då var det lite alternativ träning, och som jag förstod var syftet med det att köra sån här så kallad VO2 max-träning, alltså när man vill öka sin syreupptagningsförmåga. Så tyckte Johan som skrev programmet då, inte du utan en annan Johan, att jag skulle liksom köra, för att VO2 max-träning i löpning sliter väldigt mycket. Stämmer det? Att liksom, och får man någon nytta av när man kör VO2 max-träning på ett annat sätt än genom löpning, tycker du?
Jag kör ju inte mycket sådana tester när det gäller syreupptagning och så. Det gör jag inte. Jag har bara gjort det en gång. Så jag är kanske inte riktigt så, men jag hade väl inte... jag hade haft svårt att få upp max syreupptag på en motionscykel. Jag blir trött i låren. Alltså för mig hade inte det. Jag har testat att sitta på cykel och köra sådana tester, och sen har jag gjort det i löpning. Och jag kommer ju inte upp i samma puls på cykel som jag gör på löpning.
Nej.
Jag blir liksom muskulärt trött. i låren. Jag är inte en cyklist, däremot är jag löpare. Så att jag kan komma upp i lätt och snabbt i max när det gäller löpning, men cykel är jättegott. Så det är ingenting jag hade liksom sådär. Jag är som sagt, jag är inte 100 på det så, men det är ingenting jag hade rekommenderat, det är det inte.
Nu tänker jag att de som lyssnar på det här är säkert spänner över en ganska brett spektra från total nybörjare till kanske, ja men till och med elit vet jag, lyssnar ju på den här podden. Så att det kanske, ja, vi kan ju i alla fall försöka och täcka in samtliga då. Men om vi börjar med din träningsfilosofi i löpning, går det att beskriva den och hur i så fall?
Det tror jag att man kan göra. Och jag tänker att jag kan börja liksom beskriva lite hur den har varit och hur den är nu. Det har varit en resa för mig under många år. Ju. Jag har ju haft, när jag började springa så var det ju liksom min tränare då, Daniel Ekman, som la upp liksom all träning. Kan man säga de första 3-4 åren så var det han som skrev liksom alla program. Och då var det mycket liksom, så här många mil och... de liksom, tisdag kör du det väldigt, väldigt uppstyrt, och det behövde jag då eftersom jag var ny och inte liksom alls visste hur jag skulle lägga upp träningen. Och där var det liksom någonstans liksom kanske så mellan 8 och 11 pass i veckan. Liksom. Och sen periodiserade vi det rätt mycket, så vi brukade ha lågvecka, mellanvecka och högvecka. Och då var det ju liksom x antal mil då. Var det kanske 10 mil lågvecka, 12,5 mellan och 15 hög. Alltså ungefär så det kanske ut efter 2 år. Liksom. Så det var väldigt uppstyrt. Och där blev det ju att man på något vis jag behövde det. Men det blir ju samtidigt... Det negativa med ett sånt program, det är ju att man tenderar att liksom följa det slaviskt. Jag gjorde ju det. Liksom, och att man kanske inte blir så lyhörd för kroppens signaler och sådär. Jag hade också en tendens att liksom, som ni vet där, att skruva upp den ambitionsnivån så att jag till och med la till grejer då, med det att man kunde liksom säga 15 mil och sen så kanske det landade på 16,5. Och det är kanske okej om det blir så en vecka, men blir det så mycket, ja, då blir det ju en alldeles för hög ansträngningsnivå. Så det gäller ju verkligen att hitta den balansen i det och att vara lyhörd och våga att liksom planera om. Och det gjorde jag, vågade jag ju inte alls, eller jag ville inte det, utan det var liksom all in. Och jag hade mycket det tänket att man är vek då om man liksom säger att man är trött eller så här, det är bara eller sliten, det är bara att bita ihop liksom. Så där var det väldigt uppstyrt. Sen hade jag något då där innan jag blev övertränad där vi hade en dialog. Ekman styrde det ganska mycket, men jag liksom planerade lite grann själv och kunde tycka till mer själv. Liksom. Men det var också svårt för mig. Det gjorde jag också. Det var ju också det i kombination med kosten gjorde att jag blev övertränad. Att jag liksom kunde inte riktigt hantera det, utan det blev för hårt. Och det var väldigt liksom att jag skulle genomföra varje pass till varje pris, som jag så skulle krypa runt. Liksom.
Men kan du beskriva lite grann som fördelningen mellan distans och liksom tuffare pass i det upplägget som du hade?
Nej, men det var ofta, kan man säga, att man kan väl säga att jag kanske körde någonstans 12-13 pass i veckan då, och då var det, kan man säga, i princip alltid 3 hårda pass i veckan. Och sen så var det ett långpass och sen var det resten distanspass då. Och de hårda passen kunde ju vara liksom 8x1000, det kunde vara 10-12 kilometer tröskel, det kunde vara backe där jag körde 10 kilometer liksom i backe, så jag körde stenhårt uppför och så jogg ner och så körde det 10 kilometer. Och långpasset kunde vara 30 kilometer. Och sen distansen var ju någonstans mellan liksom 10 och 17-18 kilometer. Liksom. Det var så det såg ut. Men då sprang jag ju mycket.
Ja, men hur tänkte du då kring distanspassen där fartmässigt?
Lugn fart på distansen. Det är ju min absoluta filosofi. Och det har det alltid varit. Ekman har alltid varit jättenoga med det också. Min tränare är ju hålla nere farten på distansen. Jag tror på att hårda pass ska vara hårda och de lätta distanspassen ska vara liksom... De distanspassen är ungefär som en rask promenad för mig. Jag kanske ligger på 115-100 någonstans så i puls och då kanske jag ligger på 4 och 10, 4 och 15.
Och det är dina, det här är dina lugna pass som alltså är, om du gör 12-13 pass i veckan så är det alltså 9-10 pass i veckan går i det här tempot.
Ja.
Det är väldigt intressant tror jag för de som lyssnar att ta in det lite grann och fundera.
Mm. Ja, och det är ju viktigt det du säger där, Peter, för många tror ju när man säger att man tränar 12-13 gånger så ser de ju framför sig när man liksom tar ut sig fullständigt och det finns ju inte en chans. Man skulle inte hålla ihop. Du skulle inte hålla ihop en vecka om du hade kört så.
Nej.
Så att där måste man hitta rätt balans. Det är därför man behöver, om man ska komma igång och springa, så behöver man börja långsamt. Det är mycket bättre att börja för lugnt än tvärtom. Och tyvärr, många gör ju inte det, tyvärr.
Ja. Nej, men så är det. Och du gjorde så här först och sen har du successivt gått vidare till ett annat upplägg.
Precis.
Berätta.
Jag har varit övertränad så har jag ju, då hade jag en period där jag liksom också så la ner satsningen lite grann och sprang liksom mer bara för att må bra och så. Och sen dess då kan man säga, sen jag kom igång igen då, får man väl säga någonstans våren 2017 där, som jag började liksom bli taggad igen liksom, då har jag kört mycket, mycket mer flexibelt. Jag bestämmer inte liksom en veckan innan att det här och det här ska jag köra, utan jag kör mycket mer på känsla. Nu, sen ska jag säga det att har jag ett lopp precis framför mig, säg att jag skulle springa en mara om 10 veckor, då hade vi ju kört 10 veckor med ett ganska uppstyrt program. Så hade jag haft en mara nu i liksom mars, så hade jag ju kanske då lagt upp, då hade Ekman och jag sagt, nu har vi 10 veckor och under de här 10 veckorna ska vi få in 8 långpass, vi ska få in liksom, du vet, så de här och de här intervallpassen, alltså att man har liksom nyckelpassen så va, men det är inte uppstyrt, så att förr var det ju liksom, där kunde det ju vara så att jag hade liksom, missade man ett pass så skulle man kunna planera om det, för det var liksom maxat hela planeringen, du vet, det var ungefär som en kalender på, du vet, man tänker planeringen på jobbet, att vad gör man om man har hela kalendern helt inbo, alltså nu är det mycket mer flexibelt och det gör ju också att man blir liksom lugnare, man känner inte den här stressen, utan jag går mer på känslan. När jag springer, som igår sprang jag ett lite hårdare pass liksom, då hade jag inte bestämt exakt på morgonen vad jag skulle köra, utan det bestämde jag mig för en halvtimme innan. Men jag ska köra korta intervaller liksom, men det här är jag sugen på, då kör jag detta liksom. Och så blir det jättebra liksom. Jag springer mer på känsla och inte liksom forcera fram träning och pressa mig inte för hårt heller. Så att, och det känns, för mig känns det kanon liksom. Sen har det tagit väldigt lång tid för mig att komma dit, men jag tror mycket, mycket mer på det här med att liksom hitta en balans i struktur på träningen och att springa på känsla.
Men du sa en halvtimme innan passet så hade du bestämt dig för att du skulle köra. Ja. Händer det att du liksom reviderar planen under pågående pass också?
Ja, alltså sällan, men det har hänt också. Alltså jag har liksom, absolut, det skulle kunna liksom vara att jag kanske bestämmer att jag ska köra 10 km tröskel och kanske köra 8 km för jag känner att jag var sliten. Eller någon gång tvärtom, att jag kanske kör 10 och så känner jag, oj, här, idag var det väldigt lätt, jag kör 12 idag liksom. Men jag försöker ändå liksom hålla ihop det, för annars blir det, man väl ute på själva passet, så disponerar man på något vis krafterna utifrån vad det är man ska köra. Så det händer inte ofta, men det absolut, det har hänt och det skulle ju aldrig hänt förr, men jag känner inte de kraven och den pressen på. Jag behöver inte jag var mycket sån innan, att jag skulle bevisa saker. Jag vet inte, bevisa saker för mig själv liksom, och så jag har liksom släppt det helt nu. Det är bra med den biten nu liksom.
Det låter väldigt skönt. Skönt att släppa. Men när du säger att du har en plan som är flexibel, vad innebär det rent konkret? Finns det någonting nedskrivet eller är det liksom allting i ditt huvud?
Ja, nej, jag har nu, som det är nu, så har jag inget program nedskrivet alls, utan jag har det i mitt huvud. Och nu, så som det är specifikt nu här med anledning av covid och hela den här biten, så har jag liksom, då har jag att jag har jag ska köra 2 gånger i veckan, ska jag köra någon form av kvalitet. Och då kan det vara liksom backe eller tröskel eller korta eller långa intervaller, och då, lite vad jag känner för. Och sen så ska jag springa då distanspass då. Och sen att jag ska ligga någonstans kring 10 mil liksom. Det känns ganska bra, för jag märker också att det är liksom, jag springer med så lätta ben hela tiden liksom, och springer liksom i 4 minuters fart per kilometer på distansen. Det är liksom som att vara ute och gå liksom. Alltså det är en fantastisk skön känsla att bara kunna. Nej, men alltså det, förr var det ju så med, springer man liksom 18-20 mil, då är man ju liksom, då är man lite så halvseg hela tiden i kroppen liksom. Nu är jag pigg hela tiden, och det gör ju också att det blir roligare att träna liksom. Passen är ju roliga, man känner ju att man ska ut och så är det ju aldrig att man liksom våndas, utan det är bara lustfyllt liksom. Och så länge jag inte har något specifikt, så ska jag, det är klart att jag ser fram emot att springa någon mara och så sen, och då kommer jag steppa upp liksom. Då vet jag att motivationen kommer, och då steppar jag upp, och då kommer jag ha någon period där man kanske går från 10 mil till 12 mil till 14 mil, och sen så efter 3-4 veckor så är man igång igen och springer över 15 mil i veckan. Jag tror på den typen av upplägg också, att det finns liksom, hade jag legat på hårt nu och sprungit 15, 16, 17 mil, jag hade blivit övertränad på en 3-4 månader, så hade jag liksom, hade blivit för tufft. Och det är som att sätta in pengar på ett bankkonto och sen aldrig få ta ut dem.
Ja. Men hur tänker du kring liksom periodisering? Har du lugnare och tuffare veckor, eller ser det i stort sett likadant ut hela tiden? Ja.
Nu har jag ju inte det, eftersom Nej. Nu tränar jag så pass lite, men när jag kör liksom inför någon mara eller inför någonting, då har jag ju tuffare och lättare veckor. Det tror jag jättemycket på.
Hur varvar du det då?
Nej, men det är ju att man helt enkelt kör, man kanske kör 3 kvalitetspass den hårda veckan, och sen kör man 2 kvalitetspass den lugna veckan, och så springer man lite fler mil och den tuffa veckan, och sen lite färre mil den lätta veckan, och sen växlar man så. Så att det inte blir liksom det här att det blir en hög belastning hela tiden. För då, jag har ju märkt det liksom, det har ju många gånger som jag har kommit i väldigt bra form. Framförallt på hösten har jag, efter sommaren har jag alltid haft en tendens att liksom i någonstans oktober, november, där har jag alltid känt att jag har kommit i kalasform. Och då har det varit liksom att jag har tränat på bra, och men sen har det liksom stagnerat, och sen så har det successivt att formen har blivit lite sämre, och det är för att jag har gått på alldeles för hårt. Så jag har blivit liksom, när jag väl har kommit i form så har jag blivit taggad, och sen har jag liksom sprungit sönder formen istället för att kanske vila lite mer och liksom se till att konservera formen. Istället så har man liksom, men nu ska jag bli lite bättre och lite bättre. Så det har gått motsatt håll liksom.
Men går det att göra, det här tycker jag är intressant, för att jag kan faktiskt relatera till det där på min nivå. Jag kände exakt samma sak i höst, att jag gick all in på det här programmet och liksom gjorde, inte mer, men gjorde definitivt inte mindre än vad som stod i programmet. Nej. Och sen så kände jag någonstans där i september att jäklar vad lätt allting går. Liksom jag flyger fram och det var någon form av topp. Och sen så bara grävde jag ner mig helt och orkade ingenting till slut. Hur gör man för att, som du sa där nyss, konservera formen? Går det att göra över tid?
Någonstans, så det är absolut så att det är ju en konst att hitta en form, och att konservera form. Det är klart att det är liksom... Att den här absoluta toppformen, den menar jag ju på, den får du genom att du tränar hårt en period, och sen så ser du till att ta det lugnt dagen innan ett viktigt lopp, och så får man det man brukar kalla för superkompensation. Alltså att du får effekten av att du har varit oerhört nedtränad, och när du väl lättar upp så får du en jätteeffekt. Den liksom absoluta toppformen, så den är ju ingenting som man liksom kan konservera på det sättet, utan där måste man ha ett strikt upplägg, och ha lite tur också att man liksom prickar rätt av och så, va? Men att se till att liksom konservera en viss form, en viss liksom, så det är absolut min uppfattning att man kan göra, genom att liksom att när man är där, att man är kall, träna lite lugnare, att man liksom ta det lite lugnare, för är man i den formen liksom, så det är lättare att träna bort formen än att vila botten. Jag skulle säga att vila botten, det är liksom, det är ju om du tar 2 veckor fritt från träning, men alltså att liksom lägga in någon vilodag eller lägga in några dagar där med lite lugnare träning, det ger dig så oerhört mycket mer, för risken är att du blir, antingen vänder du och du börjar bli sliten och så springer du sämre, eller blir du skadad eller blir du sjuk, va?
Just det.
Det slår liksom sällan fel att liksom man framförallt det här, man kanske springer ett jättebra lopp och så är man supertaggad. Och sen så kör man 2-3 veckor efter det hårt. Och sen är formen som bortblåst, istället för att då liksom ta veckan efter och kanske inte köra någon kvalitet på 5 dagar. Och sen, det tror jag mycket på. Jag märker ju det. För mig är det, ibland undrar jag hur det ens är möjligt, men jag kan ju ha dagar, liksom jag har haft någon vecka nu där jag har kanske inte kört någon kvalitet på 5-6 dagar, och så tycker jag, men jag tränar så pass lite nu, så frågan är om inte jag liksom börjar tappa nu, va? Och så kan jag göra ett sånt superpass.
Ja.
Liksom, och det är för att benen är lätta och allting sånt. Hade jag kört hårt där så hade jag inte alls gjort det passet. Och då visst, då kanske jag inte får den här superkompensationen när jag vilar. Men samtidigt så får jag ju ett pass där jag ligger mycket högre upp i steget. Jag tror ju att du får mycket mer effekt av ett sånt pass än om du hade kört det, om du hade varit sliten. Så det är en balans det där. Alltså. Mm. Att våga träna ner sig, men att också springa och ha pigga ben och så. Alltså det är en vetenskap det där med träning. Alltså det
är, ja, men verkligen.
Det är det.
Jag måste fråga dig då en kommentar på, jag intervjuade nyligen Tom Schwartz, en amerikansk löptränare som du säkert känner till.
Mm, ja, jag är dålig på namn, ja. Så jag är inte jättepåläst, men jag känner något så minne av det. Ja.
Ja, precis. Ja, men han är i alla fall en riktig guru i USA och övriga världen, tränar både motionärer och elit, och han har ju ett begrepp som heter critical velocity, som han pratar mycket om. Och det är ju då något form av tempo som du kan hålla i en halvtimme. Om du maxar i en halvtimme så liksom är det tempot då. Och det menar han på är ger en bättre effekt än om man tränar i tröskelfart, har han märkt. Har du stött på det här begreppet, och är det någonting som du använder i din träning?
Nej, det har jag inte stött på. Men bara så jag förstår det rätt, Peter. Mm. Då menar han att man liksom ska köra. För det är ju i princip min miltid. Jag springer lite snabbare.
Ja, just det. Ja, då är det din miltid, ja.
För dig, liksom, ja. Och han menar att man ska köra det på träning, eller?
Ja, alltså, precis. Då blir det, att du, till exempel att du kör den farten i, ja, vad sa han? 3 minuter verkar det vara någon bra variant. Det blir väl i stort sett tusingar för dig då?
Ja, men det låter ju liksom, det låter ju rimligt att säga att man då kör liksom tusingar på någonstans mellan 2.55 och 3.00. Det låter rimligt. Sen är det också liksom individuellt. Jag ser ju det nu om man tittar på... Jag har tränat lite grann här under hösten med Jonas Leandersson då, som slår svensk rekord på landsväg. Jag vet inte om du såg det eller kände till det loppet. Han gjorde 28.08. Han var ju 4 sekunder före David Nilsson. Han vann det loppet i Tyskland nu för 5 veckor sedan.
Ja, det var Dresden, va? Var ni?
Ja, det var det.
Ja, just det. Jo, men det har jag sett. Ja.
Och Jonas och jag då, jag var med han lite grann och körde efter ett upplägg där han körde ju kvalitet 4 pass i veckan. Och det är mycket. Ja, men han körde, liksom, vi körde till exempel 10x1000 en fredag eftermiddag, och då körde vi med en minuts vila, och då körde vi dem i mellan 3.01 tror jag vi hade och 3.07. Mm. Så vi låg någonstans åt 3.04-3.05. Då körde vi visserligen med distansko och på grusväg. Mm. Men det var ändå inte liksom så att vi låg på jättehårt. Men det var liksom, du vet, man kom upp i steget och vi var liksom väldigt pigga och fräscha efter passet också. Och det var som, och då skulle Jonas köra, tror jag, 4x2000 eller 5x2000 dagen efter i 3.10-fart. Liksom. Just det här att han liksom kör i... Alltså det är lite den här Ingebrigtsen. Bröderna Ingebrigtsen kör ganska mycket tröskel, men man kör lite under sin maxfart. Mm. Och då får man god effekt på träningen samtidigt som man är återhämtad och pigg i princip dagen efter. Man blir aldrig riktigt sliten, och det tror jag mycket mer på än att köra riktigt, riktigt hårt. Det är min filosofi, för det tar mycket av den känslan jag beskrev för det här, att jag kan liksom ut och, har jag inte kört på 4-5 dagar och sticka ut och springa ett sånt där liksom kanonpass. Det är ju för att jag liksom är återhämtad liksom hela tiden, och att träna hårt men inte träna ner sig riktigt, så som Jonas då, att kunna ligga där liksom och flyta på i de farterna. Men han hade i princip inte kört någon träning alls i liksom 2.40-fart. Och då gör han liksom, då gör han 28.08 där han mellan 8,5 och 9,5 kilometer där i slutet på loppet gör han den kilometer på 2.40.
Åh, herregud.
Ja. Så liksom han spränger hela, och då har han, sen har ju Jonas en enorm fart, för han kommer från 1500, så han har ju en snabbhet i sig, va? Men det säger ju ändå en del att du behöver liksom inte springa i 2.40 på träning för att kunna göra det på tävling, utan det gäller att liksom ligga en liten bit ifrån där, se till att vara pigg och fräsch. Så när han väl sen lättar upp riktigt, ja då kom ju det här. Pang, sa det bara, så är ben som sprintar han liksom.
Ja, men det där är intressant, för att ni, ja. Vi förstår också på Tom Schwartz där att det handlar mer om att lära kroppen ett visst rörelsemönster, och det liksom skiftar inte jättemycket. Däremot så kan det göra en stor skada om man försöker ligga för högt på träning, ja. För att, ja. Då är du nedtränad också. Liksom, ja. Så
att... Jag är ju helt övertygad om att jag har, liksom, jag har tränat för hårt generellt. Alltså, liksom, om jag ser tillbaka liksom, så skulle jag kunna fått samma effekt på kanske 70% av den träningen som jag bedrev. Liksom. Att jag har, liksom, jag har eldat för kråkorna, jag har liksom kört pass som mer har varit för att stilla någon slags liksom, idé om hur hårt man ska träna istället för att träna. Liksom. Men det har ju varit okunskap. Jo, jag tänker det finns så många olika filosofier. Det är ju en hel djungel. Liksom. Det finns det ju ingen sån, tänker jag. Det är olika också vad man svarar på för typ av träning. Man är olika som person och så. Men det är klart att vissa miner är ju jävligt onödiga att gå på.
Ja, men det var faktiskt en följare som skrev just den frågan, en lyssnare, som, att det finns ju så många gurus där ute som har olika filosofier om träning. Tom är en, sen finns det många, många andra. Ja. Vad ska man, finns det någon gemensam nämnare för alla de här? Jag tänker, du har väl stött på en hel del olika filosofier du också?
Alltså min utifrån den erfarenhet och kunskap och det som jag har så skulle jag säga att jag tror inte på att köra en massa maxpass där man liksom tar ut sig, utan maxa gör man på tävling. Jag har ju gjort det alldeles för mycket själv, att jag har kunnat springa liksom på träning har jag kunnat springa milen under 30 minuter liksom, och det är liksom helt idiotiskt, för jag bränner liksom det där sista lilla krutet på någonting som är helt meningslöst. Jag tror ju mycket mer då på liksom de passen. Ett sånt pass skulle jag kanske kört på, istället för på 29:40 så skulle jag kört det på 31:20 och sen varit pigg till dagen efter. Så att liksom ha en struktur i träningen, men väldigt mycket flexibilitet utifrån hur man mår. Att man har grunden är distans, att man kör ett pass i veckan som är lite längre. Jag tror inte att det nödvändigtvis behöver vara pass på 30 km när man lufsar runt i 4:30 fart. Utan det kan vara liksom att man springer 20 km eller 25 km och att man varierar sig även där. Och sen att man har att man kör 2 eller 3 kvalitetspass i veckan. Mm. Och att de passen är liksom något lite kortare, något lite längre, någon backe, någon tröskel, att man varierar sig där och att det inte är max. Det är klart att man ska få upp pulsen, det ska vara kämpigt liksom, men det ska inte vara att man känner att man har tryckt det absolut lilla sista, utan det plockar man på tävling sen.
Mm. Brukar du variera farter i dina kvalitetspass också? Så att
jag kör mycket. Ett pass som jag tycker är... Och som jag har kört väldigt mycket, framförallt i perioder när jag har känt att jag kanske inte har varit så 100% motiverad. Jag har inte haft något riktigt mål kanske. Och så lite som nu, liksom, då gillar jag att köra fartlek. Och med fartlek då kan det vara liksom att jag kör... jag kan till exempel, så som igår, om jag tar det passet, så körde jag 10 km på 33:30 då. Och då började jag liksom första...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löpasäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
Jag gav mig ut, började första kilometern på 4:10, andra kilometern på 3:35, och det var ju liksom första två då som lite uppvärmning. Och så hade jag pigga ben då, det var därför redan andra kilometern gick snabbare. Och sen efter det körde jag liksom fartlek, så jag körde hårt, liksom sprintade på riktigt i någonstans så 300-400 meter, och sen så körde jag lugnt i 200 meter, och sen så höll jag på så och växla, va? Lekte med farten, sprang liksom varierade farten. Och fartlek egentligen kan ju, alltså nu var det egentligen rätt uppstyrd fartlek eftersom jag körde liksom löp ungefär hur lång vila jag skulle ha, men fartlek är ju oftast annars att man liksom bestämmer sig, men nu springer jag från den lyxstolpen bort till det trädet och sen joggar jag 30 eller vad jag nu, alltså på känsla, och sen kör man nästa och så bestämmer man något annat, alltså att man varierar, man leker med farten och sträckan och så, va. Det är ett sånt pass som jag tror mycket på, för där blir det att du blir trött, men det blir inte så oerhört uppstyrt, utan du springer mer på känsla. Och att liksom när du känner att nej, men fan, nu är jag trött liksom, nu joggar jag lite, och sen nej, men nu börjar jag bli pigg igen, nu trycker jag på igen liksom. För då blir det inte det att man jagar tider och att man jagar kilometrar och att man liksom för det gör många, man liksom fastnar vid att man ska springa i ett visst tempo.
Ja, precis.
Och det är liksom, det är förödande om man gör det. För att gå ut och liksom försöka springa i 3-minutersfart när man kanske egentligen är sliten, då är det bättre att springa i 3:05 och känna att nej, men det känns bra i det, och det kommer ge mig mer än att ligga och pressa i 3-minutersfart.
En fråga där om långpass också. Hur tänker du där? Går de alltid lugnt eller har du någon form av variation där också?
Alltså, där har jag ju testat många olika varianter också. Jag körde ju väldigt mycket när jag började springa, så körde jag ofta långpass med fartökning. Så jag sprang ofta liksom kanske så 25-30 kilometer varav en viss del av passet. Någonstans så mellan 8 och 10 kilometer gick i hyfsat hög fart. Då kanske jag sprang milen på kanske 32,5 då i långpasset. Jag tycker själv att det kan man göra, man kan köra sådana pass, men då gäller det att man ser till att man absolut inte har mer än 2 kvalitetspass i övrigt de veckorna. För det, det blir ju ett tufft pass. Springer du 30 km och gör en mil i det passet på 32,5 så blir det tufft. Jag är ingen sån jättefan av sådana här riktigt, riktigt långa långpass. Alltså, jag tror absolut att det kan vara bra ibland att ge sig ut och springa 2 timmar liksom och sova. Men jag tycker också att långpass i det som i de här liksom, i för mig kanske 4:15, för att jag tycker många gånger att det sliter mer än vad det ger. Alltså jag tycker att träningseffekten av ett sånt pass, visst, det handlar ju om att liksom bygga upp en styrka i benen och bygga upp liksom kapillärer ut i muskler, alltså du vet, för att kunna springa fort när man väl kör intervaller och hårda pass och va. Men jag är ju mer, när jag har sprungit in, när jag till exempel kört mina maratonträning och så, då har det mer varit att jag har liksom kört någonstans mellan 20 och 28 kilometers pass där jag har kört i princip maratonfarten för att liksom få den specifika träningen. Jag har inte kört liksom de här 35-40 kilometers i någon slags mellanmjölksfart i 4:15 och så här. Det har inte varit, jag tycker det liksom blir, jag tycker inte det blir någon speciellt bra träningseffekt av det. Det är liksom, utan då kör jag hellre inför de här morgonerna så har jag inte varit, tycker jag själv, tillräckligt förberedd egentligen innan jag har kommit in i den här sista 10 veckorna, så jag har liksom inte vågat gå på längre än 28, men kanske att man skulle upp och köra några av de här lite hårdare passen uppåt den kanske 30-32 kilometer. Alltså att man är uppe där och springer i maratonfart eller strax under, får liksom vänja kroppen vid den typen av träning. Mer att man lägger in sådana pass då inför en mara, än att man lägger in liksom och kör 30 kilometers pass året om. Liksom. Det är min filosofi. Jag har ganska många, liksom, så som jag läser om, som man läser ibland på Facebook, liksom, har varit ute i 35 kilometer i liksom 4:40 och så. För vissa funkar det kanske. För mig, jag tror inte på ett sånt pass, utan då tror jag ju mer på kanske köra ett 25 kilometers pass där du springer varierad fart och kanske strax under maratonfart att det blir lite kvalitet i de långa passen. För när du springer en mara liksom på 42 kilometer i 3:13 som jag hade i Pisa. Jag tror inte att liksom 4:15 fart till 30 kilometer, det är inte speciellt likt det steget och det jag har när jag springer i Pisa. Liksom. Så att, nej, jag tvivlar på det.
Ja, men då tänker jag så här då. För nu har vi diskuterat mycket din träning och det blir ju elitträning då. Om man då ska överföra det här på en motionär då, så tänker jag, där ligger de ju närmare sitt maratempo på långpassen kanske. Eller?
Ja, alltså jag det där just med farten, den är intressant. Den är svår, det här när man har personer som jag får ju ibland frågan liksom kring då, när det är personer som är medarbetare och sådär som vill ha lite tips på hur de ska träna. Och där säg att du är en löpare som kanske kan göra 50 minuter på 10 kilometer, 5 minuters fart. Liksom.
Ja, det är många av lyssnarna.
Och då menar jag ju på att liksom när du springer de här distanspassen så ska du ju liksom, du ska ju upp och ligga på liksom någonstans kanske så 6 minuters fart per kilometer. Alltså någonstans är det ju där liksom, om du är ute och springer liksom, du ska köra ett distanspass på 8 kilometer liksom, så menar jag ju på att då ska du ligga där någonstans kring 6 minuters fart, 1 minut över vad du skulle kunna maxa på milen liksom. Och så inte att du liksom ligger på liksom 5:10 eller 5:15. Det är möjligt att du kan ligga på 5:50, va? Lite beroende på hur du känner ansträngningsgraden, men det ska vara lugnt liksom. Det ska vara lugnt och du ska liksom känna att du har mycket, 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 mycket mer att ge efter passet än liksom. Det ska inte vara det här att, nej, men jag skulle kunna sprungit lite snabbare om jag hade liksom. Det är fel, va? Så jag Sen det är klart att om jag springer mina 2.55 och jag springer på liksom 4.20, då är det 1.25. Det är kanske inte så att de ska ligga på 6.30, va? Det kanske jag, men att ligga liksom kring 6 minuters fart så, det är liksom, det tycker jag är liksom fullt lagom. Absolut inte ner där på 5.20 liksom, man gör 50 minuter på milen. Det är för fort liksom. De kommer också, om de provar det, så kommer de känna det, att liksom springer de 3-4 sådana pass, så kommer de vara sega. Det kommer bli lite tyngre. Springer de i 6 minuters fart, så kommer det vara så, oh vad lätt det här kändes, oh liksom vad bra det känns. Mm. Och så när de då och så kryddar de då det med lite intervallträning och så kommer det liksom, så kommer de glida fram sen när de springer på 50 minuter liksom.
Men jag tänker också att intervallträningen där då är också viktigt, att man, som du var inne på nyss, för där kan man väl ändå överföra elittänket på motionär, att man faktiskt inte springer där man vill vara, utan man springer där man är. För dagen liksom. Och då är man ju lite nedtränad som motionär också.
Ja.
Så att gör man milen på 50 minuter och ska ut och köra tusingar då, vad skulle du rekommendera att man försöker sikta på för fart?
Precis, alltså då tänker jag kanske, springer man på 5 minuters fart på milen och man ska ut och köra tusingar, då finns det ju, där finns det ju mer, alltså för mig att liksom, om jag säger då att jag kan springa 10 kilometer nu på 29.30 kanske, då är det 2.57 kilometer. Att liksom spelrummet, om du ligger på 50 minuter, det är ju mycket större, så att kunna ligga då kanske på, jag tänker mig att du skulle kunna ligga kanske på vissa pass där skulle du kanske springa tusingarna på 4.45. Alltså någonstans är det, menar jag på, att det skulle du kunna göra, för där har du mer skillnad. Jag kan inte ligga på 2.40 där, va? Alltså där blir det en liten skillnad i att man springer lite långsammare. Dels för att när man är elitlöpare så har man lättare att få hålla jämn fart. En person som springer 50 minuter tror jag inte springer 5.00 i princip varenda kilometer. Man kanske springer 5.10 och så springer man 4.50 och så, alltså lite så, va? Men där skulle man kunna springa något snabbare på tusingarna än sin milfart. Det tycker jag absolut man kan göra, men det ska fortfarande vara kontrollerat och det ska fortfarande vara så att man känner att man inte är helt färdig när man har kört passet. Sen är det inte fel att köra liksom 6x1000 i 5 minuters fart. Det är inte heller fel, men man kanske skulle kunna köra 6x1000 i 4.40. Men att man får känna in hur pass tufft det är. Och det handlar ju också jättemycket om att man måste kunna hitta och springa en jämn fart.
Jag tänker också det här som du sa nu, 6x1000 sa du då. Om man tittar på tid istället för, alltså tid ute istället för kilometer, så tänker jag att du hinner ju med, på 30 minuter så hinner ju du med 10 stycken tusingar ungefär. Men en motionär på 30 minuter hinner ju kanske med, vad blir det, 5-6 stycken. Så att man tänker på det också, för jag ser ju många som är ute och kör liksom 10x1000 meter.
Det är alldeles för hårt.
Det blir ju ett jättetufft pass.
Ja, det är ju liksom, det är inte ens nära att köra ett sånt hårt pass om inte man är liksom elitmotionär eller så. 10x1000, det är ju alldeles för hårt. Alltså att köra, jag tänker att springer man liksom 3 dagar i veckan, så att man kanske värmer upp 8-10 minuter, kör lite stegringslopp, 2-3 stegringar liksom, du vet, med 100 meter där man ökar farten, och sen så gör lite rörlighetsträning om man vill det, och sen så kör man liksom 6x1000. Absolut inte mer liksom, 18 minuter aktiv tid när man är så pass ny är absolut max liksom. Jag tycker ju själv som elitlöpare att det många gånger räcker att köra 8x1000 liksom. Det, man behöver inte upp på de här 10x1000, så absolut inte som motionär, utan likadant om man kör liksom 2 minuters intervaller så räcker det med 8x2 minuter liksom, 16 minuter aktivt. Kör du 1 minutare så tycker jag någonstans liksom kanske 12x1 minut eller 13x1 minut, för då ska det ju gå ännu snabbare liksom. Så där liksom 10x1000, det är alldeles för hårt. De kommer bli skadade förr eller senare. Det är liksom,
ja, jo, ja. 9%. Jag vet. Vi har fått jättemycket frågor från lyssnarna. En som jag tycker är väldigt intressant och som du kanske, egentligen har redan svarat på den, kommer från Insta namnet Onsdagspernilla. Hon undrar om du känner att du är på en bra plats nu med balansen mellan träning och välbefinnande. och i så fall hur?
Ja, jag upplever att jag är i en väldigt god balans nu. Den bästa balansen jag har varit i på, ja, jag vet inte, kanske till och med i livet. Nej, jag vet inte. Jag lite som jag varit inne på innan, att jag kör träningen mycket mer på känsla. Och liksom jag har en grundtanke i träningen, det här som jag sa innan, med att köra två kvalitetspass nu då under covid. Ska jag komma igång sen inför någon mara, så kommer det gå över till tre. Jag vet vad jag behöver göra för att komma i bra form. Jag vet att liksom springer jag 15 mil i veckan där jag kör tre kvalitetspass, varav ett av de kvalitetspassen är lite längre eftersom jag ska springa maraton, så det kanske behöver ligga på någonstans 20, mellan 20 och 30 kilometer. Och jag utöver det kör liksom lugn distansträning och sen lägger in lite styrka med kroppen och så. Och alternativt om jag är sliten, då vet jag att jag kommer i bra form. Jag känner mig liksom lugn och trygg i det. Jag vet jag vet vad som krävs och jag vet att jag kan om möjligheten och motivationen finns där. Jag tror mycket på det här att inte vara i någon sån, man behöver inte vara i någon superform året om, utan det gäller att hitta någon slags bra liksom mellanting där man tränar på, det är lustfyllt, lätt, och där det inte blir för kravfyllt, för så har det varit mycket för mig. Det har funnits ett även om jag älskar träning och jag liksom till 95% så är det för att jag älskar det och mår bra av det, så har det varit 5% har varit rätt så ångestört och liksom har varit att jag på något vis ska bevisa mest för mig själv liksom att jag kan och att jag är att jag är hård liksom och så. Jag har liksom släppt det och känt att det liksom det ger mig ingenting och jag mår inte bra av det heller liksom.
Märker du runt omkring liksom dina elitlöparkollegor att det tankesättet finns kvar hos många, att det är lite så här ångeststyrt?
Ja, mer eller mindre upplever jag det. Att det finns personer som styrs av det. Sen har jag nog varit ganska extrem där om man jämför med många andra. Det upplever jag. Jag upplever kanske att det finns någon till. Jag upplever ju en av mina bästa vänner och god löparvän också, det är ju Mikael Ekvall. Vi har pratat ganska mycket om det. Liksom. Han har också varit mycket så att liksom, det ska vara strikt. Och så. Ekvall har ju också hittat en annan väg nu där det är liksom där han kör mer på känsla. Och så jag tror liksom alla kommer dit, det är bara det att det tar längre tid för vissa. Och vissa kör mycket mer på känsla och så en andra. Det har väl med personlighet att göra också, vad man är för typ av person och hur man uppfostrar och hur man ser på andra saker i livet också.
Men är det ett råd du skulle vilja ge till motionärer, det här att kanske våga gå lite mer på känsla istället för att liksom slaviskt följa något program?
Ja, absolut, mycket mycket mer på känsla och framförallt det här att man liksom att man inte ser det som ett nederlag om man väljer att köra lite lugnare någon dag för att man är trött, utan att det kommer till 100% så kommer det gagna dig. Det kommer du att göra. Det är liksom sen att man ibland måste knyta näven och ibland köra på, så är det ju. Jag menar, du blir inte en bra löpare om inte du tränar, men jag tror att 9 av 10 träna för hårt och 1 av 10 träna för lite. Så tror jag. Den risken är väldigt mycket mindre att du liksom utan man överarbetar och sen blir du skadad. Löpning handlar om långsiktighet, det handlar om kontinuitet, det handlar om tålamod och det handlar om hållbarhet. Och det är liksom, det är så man måste tänka. Kan jag hålla på så här i 2 år, kan jag inte göra det? Kommer jag orka det? Och är svaret att nej, jag kommer orka 3 veckor till, då tränar man ju alldeles för hårt.
Men då måste jag fråga dig då, du verkar ha en betydligt mindre träningsmängd, men du verkar samtidigt så verkar du liksom, hur ser resultaten ut? Känner du att du liksom ligger på samma nivå som tidigare med mindre arbetsinsats?
Alltså jag kan säga så här, att jag tror att om vi tänker så, som skulle jag ligga i absolut liksom, skulle jag springa en så 16-17 mil i veckan nu och gå in liksom stenåt för det, så skulle jag, tror jag att jag skulle kunna göra ungefär Jag har gjort 29-11 och jag tror jag skulle kunna ligga där kring 29 blankt liksom, och kanske under 28-50, det tror jag skulle kunna göra. Nu tror jag kanske att jag är i en form för ungefär, jag tror om jag skulle springa ett stadslopp så skulle jag springa någonstans kring 29,5. Och då gör jag det på i princip 60% av den träningen jag skulle behöva göra om vi säger att jag hade gjort 28-55. Så det är 35 sekunder. Men det är extremt mycket träning. Och just nu finns det ingen som helst anledning att vara i form för 28-55.
Nej.
Det finns liksom ingen... Det är liksom som, som jag sa innan, det är som att sätta in pengar på ett bankkonto. Du kan inte ta ut dem. För jag kan liksom inte hålla den liksom formen. Jag kommer bli övertränad om jag gör det. Däremot är det så att man börjar släppa på tävlingar. Det kanske kommer att man får ut ett mejl från Lorenzo Nesi, då han som är ansvarig för långlöpare. Eller det kommer ut att nu är det... Vi kommer att arrangera ett lopp i Växjö Marathon, kommer bli ett elitlopp i år liksom, eller du vet, och det kommer vara på våren istället för hösten. Det kommer vara i mars liksom. Ja, men då känner man så fan, nu är det dags. Det är jag jävligt taggad på. Nu steppar jag upp liksom och sen så ökar jag på träningsmängden och så sen kan jag vara i den formen i mars liksom. Skulle jag kunna springa på eller i mars april liksom, så tror jag att jag skulle kunna springa riktigt fort kanske så. Kanske inte liksom där jag vill vara liksom på liksom alltså riktigt så men kanske så 2:13 liksom 2:14 det tror jag skulle kunna göra då liksom om jag hade gått in för det och så. Jag har lite min liksom tankarna är lite på EM sommaren då 2022. Jag tror att det är så långsiktigt man får tänka nu med anledning av covid och allt detta så det är liksom någonstans är det där jag har mina liksom tankar och då finns det ingen som helst anledning att ligga och pressa nu mer än 1,5 år innan dess.
Nej, gud nej. Det låter väl otroligt klokt. Du har ju en bakgrund, det vet ju folk som lyssnade då, att du har ju tävlat i athletic fitness och sysslat mycket med styrketräning.
Ja.
Hur tränar du nu? Du sa ju att du gjorde lite tåhävningar och jobbade med kroppen som motstånd. Kör ingenting med vikter eller någonting sånt?
Nej, jag gör inte det.
Nej.
Jag kör 2-3 gånger i veckan, ofta 3 gånger i veckan. Där kör jag liksom mage, rygg, lite utfall, lite tåhävningar. Och vi pratar 10 minuter per gång. Liksom. Så jag kör väldigt, väldigt lite styrka nu. Jag upplever liksom att jag har... Och det är också någonting som jag ibland undrar hur man kan hålla det så pass bra. Jag är förhållandevis muskulös som löpare och jag tycker själv liksom att jag inte behöver speciellt mycket styrka utan jag håller det väldigt, väldigt bra genom löpningen och att köra mage då till exempel, mage, rygg, 3 dagar i veckan. Lite tåhävningar, lite utfall. Och så. Jag tycker själv att alltså löpning varierar man sig lite grann, kör lite backe, kör lite i terrängen och så. Va? Så man får mycket styrka av det rent naturligt av och liksom, så jag upplever inte att jag liksom behöver köra de här riktigt riktigt hårda styrkepassen för gör jag det är lite det här att väga också att liksom, då blir ju det då adderas det ju på träningsbelastningen och då får jag liksom ta någonting annat det finns ju liksom man kan inte köra 3 kvalitetspass i veckan, långpass, distanspass, en massa styrka, alltså rörlighet. Alltså det, på något vis, du får liksom hitta en balans i det. Nu har jag ju styrketränat oerhört mycket. Jag har haft en bra grund, så jag underhåller ju mer bara. Jag menar, jag har ju mage, rygg och så. Liksom, är jag jävligt stark? Jag har alltid varit sen jag styrketränade. Och det kanske inte passar. Alltså, är det någon som inte har kört det? Jag menar, då kanske du behöver in på gymmet och köra lite med vikter för att stärka upp. Det beror ju på lite vad du har för kroppskonstitution och hur vad du har för bakgrund. Men för mig som ändå är liksom, jag är ganska muskulös som jag är och liksom, för mig att gå in och köra en massa på gymmet, jag behöver liksom inte lägga på mig massa muskler mer utan jag är liksom tillräckligt träna där. Så det är mer att underhålla. Det är så jag ser det. Kör lite planka, kör lite utfall, kör lite... Och det gör jag efter distanspassen. Liksom. Mm.
Men har du någon svag punkt som du märker att liksom, om du kör för hårt i löpningen så är det där du får ont?
Inte just nu har jag inte det. För nu kör jag så pass lite. Men när jag kör på riktigt hårt så har jag ju haft... Liksom, sen jag var övertränad har jag haft lite olika grejer. Jag har haft löparknä och jag har haft lite problem med någon ljumske och någon vad och sådär. Så jag märker ju det liksom, att om jag går upp och tränar väldigt mycket, så jag har en tendens att liksom, och det har nog många när de tränar hårt, liksom, att jag är lite sned i, liksom, i steget. Det kanske inte så mycket som man ser, men och springer jag då extremt mycket, då blir ju den lilla skillnaden i alltså att man är lite sned på kanske, så att man ligger lite belastad ena benet lite mer än andra. Det är klart, springer man då 25 km pass i 3:15 fart, liksom, då blir ju det oerhört belastande, och då har jag ju fått problem, och då har jag haft en tendens att liksom, så får jag ont där, och sen så tenderar jag till att liksom, så vilar jag kanske eller kör lite mindre, och sen så går jag på igen, och då får jag ont någon annanstans, för då har jag liksom, kompenserar jag.
Just det.
Så det har jag haft lite grann, men just nu har jag inget så där jag har ont någonstans. Det har jag inte.
Nej, vad skönt. Det måste ju ändå vara en skön känsla.
Ja, fantastiskt där. Det vill man inte, och det är också en sån grej man känner nu med covid, och som jag tänker man bör tänka på. Alla bör tänka på det här. Man vill ju till varje pris undvika att bli skadad.
Ja.
För att man vill ju inte vara, man kan ju inte vara i simhallen. Man kan inte vara i liksom, jag har ju en cykel hemma som jag köpte nu i våras, och det gjorde jag med anledning av att med covid-19 och hela det här, att jag vill kunna köra. Om jag skulle få ont någonstans, så vill jag bara kunna sätta mig på cyklen och trampa. Va?
Mm.
För mig är det en trygghet, liksom.
Ja, men verkligen.
Att inte träna för hårt med löpningen, utan att vara lite smart. För jag menar, det är ju rätt tråkigt om man nu skulle få en inflammation någonstans. Så har du liksom, du har en, i bästa fall en cykel eller en crosstrainer hemma. Det är vad du kan köra. Jag menar, så därför får man ju vara, det är ju kanske smart att träna något mindre löpning än vad man är van vid att göra nu. Det är ju mitt tips, om man inte går från 5 pass. Så man, istället för att ha som målsättning att springa 6 dagar i veckan, så kanske man är nöjd med 5 istället för att man sen inte kan springa ett enda pass på 10 veckor. Liksom.
Jag tror det är många som självmedicinerar lite grann extra mycket just nu med löpning också. Då är det kanske ännu viktigare än någonsin att hålla nere tempot på passen för att inte gå sönder.
Exakt.
Vi har fått in, som sagt, väldigt många frågor, och många handlar om det här att jag ligger på ungefär 49 minuter på milen och vill komma under 45. Har Johan tips på något bra intervallpass? Det är en svår fråga det här, men den är väldigt vanlig. Vad svarar du när de här frågorna kommer?
Alltså, jag är ju helt, nu vet inte jag hur liksom, vad den personen har för förutsättningar som skrev att man gör 49 minuter på milen och hur gammal man är. Och så. Men jag är ju helt övertygad om att komma under 40 minuter, inga som helst problem.
Men pratar vi både kvinnor och män nu? För det här är en tjej som har frågat. Och
40... jag är helt övertygad om det. Jag är helt, alltså min uppfattning är ju att under 40 minuter på milen kan alla kvinnor som är liksom, så länge man inte är liksom kanske över 45 liksom.
Då har jag ett år kvar och komma under.
Det är min absoluta övertygelse att liksom, det är mer en mental barriären än någonting annat. Det är jag helt liksom, jag tänker så, vi är skapta för att springa alla liksom. Det sitter mer i huvudet än i någon annanstans.
Förlåt att jag avbryter det här, men jag känner så här, kan det här verkligen stämma? För att jag hör ju många säga just det här, många elitlöpare säger att under 40 är liksom inga problem, och det kanske hänger ihop med att man själv liksom lufsar runt i 4 minuters tempo och därför kanske inte tänker att, för jag tänker det här rörelsemönstret som krävs för att hålla 4 minuters tempo, det är ju liksom toksprint för mig.
Ja, men du skulle fixa det, Petra.
Ja, jag har ett år på mig då, eftersom jag är 45 nästa år. Men du, okej, men om vi pratar lite mer klarspråk då.
Det handlar ju om hur mycket man, sen handlar det ju mycket om hur mycket man vill alltså sätta in. Alltså någonstans är det ju det, det är ju hela tiden. Alltså, vad är man liksom, jag menar inte att man behöver offra en massa, det är inte det jag säger. Nej. Men man måste ju, på något vis handlar det ju om, liksom, och det är ju liksom det som är grejen för mig, du vet, att vägen mot ett mål. Har man ett mål, man har någonting man satsar mot, då handlar det ju också om att liksom, okej, jag gör 49 minuter per mil nu, jag vill göra under 45. Okej, du behöver göra det här och det här. Och någonstans får man inte säga, nej men det kanske jag inte vill, jag är nöjd med 45, nej, men då är det fine, det är jättebra. Eller jag har målet att göra under 45, och då är det här och det här jag behöver göra. Det är inte jättemycket uppoffringar, men det är vissa saker som man behöver tänka på. Det är ju samma sak som att bli en elitlöpare. Ja, jag har varit villig att liksom lägga 10-12 år på detta, för jag älskar det och jag drivs oerhört av att sätta upp mål. Det handlar ju om hur mycket man liksom sätter in i saker och ting. Alltså, det är lite som i skolan, många kan gå långt, men det handlar ju om hur mycket man tränar, hur mycket man är villig att lägga ner, hur mycket man är villig att plugga och så vidare.
Om man då säger då att jag är villig, den här personen är säkert villig och kanske då idag kämpar för att kunna ta sig under 49 minuter. Och så ska man kapa 4 minuter då, helst kanske lite mer. Liksom vad krävs rent konkret och hur lång tid tar det, tycker du?
Precis. Jag tror att... Nu vet ju inte jag hur den personen tränar idag, men det vi har varit inne på är det här att de lugna passen måste vara lugna. Och att liksom, är det så att man ligger, man springer 49 minuter på milen och sen har man liksom, lägger man sina distanspass på 5.05, 5.10. Att man liksom hela tiden jagar tiden. Man kommer hem och tittar på klockan. Ja, nu har jag sprungit den kilometern, så. Va? Och sen så är det så man lägger upp. Du kommer aldrig få någon förbättring genom det, utan det kommer bara att du kortsiktigt får en förbättring, sen så kommer det stagnera och så kommer du gå neråt istället, och sen kanske du springer om 4-5 veckor så springer du på 5.20 för du är för seg i benen.
Ja.
Det handlar om att köra de lugna passen, och sen handlar det om att lägga in intervallpass eller backe eller tröskel lite efter smak och tycke och variation då. Till exempel köra då kanske 8x2 minuter eller 10x2 minuter, lite beroende på hur mycket man springer. Va? Springer man 3 mil i veckan, ja, då tycker jag 8x2 minuter räcker. Springer du 4 mil, 5 mil, så kanske du kan springa 10x2 minuter. Du kan springa 1-minutersintervaller, 12x1 minut med 1 minuts vila. Du kan köra tröskel, du springer 7 kilometer i liksom, springer du på 49 minuter så kanske du ska springa dem på tröskeln, kanske du springer på 5.05 eller 5.00 eller någonting sånt där. Du kan köra, jag har ett pass som jag gillar att köra som heter 70-50, där du kör 70 sekunder. Jag brukar köra det i 10 kilometer, det kanske räcker att den personen kör det i 7 kilometer eller 6 kilometer. Att man kör 70 liksom hårt och då ligger du över liksom milfart. Du trycker på liksom, och sen så är det lätt jogg 50 sekunder och så håller du på så kör du så. Jag brukar köra det upp till 1 mil. Va? Jag tycker att det räcker 6 kilometer om inte man har kört det innan.
Men då undrar jag så här. Jag tycker det här låter jättebra och det låter väldigt enkelt. Jag själv har ju tränat ungefär så här, men jag gör inte under 45 minuter på milen. Jag står ju och stampar på samma tid.
Ja, men hur kör du distansen då? Vad springer du på milen, Petra?
Oj, idag om jag skulle tävla eller springa ett lopp så tror jag att det skulle ligga ungefär på 50 minuter.
Ja, och vad springer du när du springer din distans?
Ja, 6:10, 6:20 kanske.
Ja, du gör det. Ja. Ja. Och när du kör dina intervaller?
Intervallpassen springer jag med en grupp och då är det oftast en salig röra. Men ett typpass är ju så här 8x3 minuter. Och då är det som 3 minuterna har ju gått i kanske 4:40 tempo.
Ja, men då kör du ju liksom utifrån ungefär det jag sa ju. Ja. Men hur mycket tränar du i veckan?
Ja, jag låg ju ungefär på mellan 35 och 50 kilometer i veckan nu från juni till oktober ungefär. När jag gjorde min satsning. Men jag tycker att det gick bara neråt liksom.
Men var det så att det gick uppåt i början och sen stagnerade och sen neråt?
Ja, det gjorde det.
Men la du in någon viloperiod eller någon liksom period där du körde något lugnare? För jag tror anledningen till att du får den... att du inte får den utvecklingen är att du är muskulärt för trött. Alltså att du dina lår muskulärt och så. Du är inte tillräckligt återhämtad. Du kan inte springa fort om inte du är tillräckligt återhämtad i muskulärt. Liksom. Det är lite det jag var inne på innan. Att jag kan ha vilat liksom 5 dagar från kvalitet och bara sprungit ett pass om dagen. Och så flyger jag fram. Liksom. Och det är muskulärt pigg. Och det är just det liksom, att det spelar ingen roll liksom, är du muskulärt nedtränad. Det spelar ingen roll om du har kapacitet att göra liksom 29 minuter på milen. Då har jag svårt att göra under 3 minuter per kilometer på 8 gånger 1000.
Mm.
För jag är muskulärt för trött. Och då måste man ha en period där man vilar lite grann. Då kanske du behöver lägga in liksom, fyra dagar där du liksom... Där du kanske inte springer, eller 3 dagar där du inte springer, där du lägger in något alternativt. Alltså få ta dig ur en sån period. Och sen att periodisera träningen, så du kanske kör det upplägget som du har, som du beskriver där, i 2 veckor. Och sen kör du en vecka lite lugnare. Och sen kör du 2 veckor och så kör du en vecka lite lugnare. Så tror jag att du kommer inte få den stagneringen, utan du kommer fortsätta att utvecklas.
Ja, det kanske är...
Det tror jag ju. Alltså, jag tror det handlar om att du inte... Jag kan se det... En som jag hjälper lite grann med träning nu, som är liksom, som springer lite för fort på distansen, som tycker liksom där det finns en uppenbar risk att personen liksom kommer inte utvecklas, för man är liksom lite för seg hela tiden, och då är det den återhämtningen, du hämtar aldrig upp det, du har aldrig en förutsättning att bli lite att få den här, men det är ju lite så, det är ju knappast en nyhet liksom att det vi vilar man blir bättre, och får du inte riktigt den vilan, då blir du aldrig bättre. Det spelar ingen roll hur mycket du sätter in.
Nej, men det, att det ska vara så himla svårt att springa lugnt då, det är väl det som är det stora problemet. Vad är det för fel på oss motionärer?
Jag tror generellt det här, alltså att överarbeta saker och ting, tror jag. Jag är själv ett sånt praktexempel på hur man liksom har... Jag menar, i förhållande till vad jag har tränat och så skulle jag ju liksom, så skulle jag ju gjort 28 blank på 10 kilometer. Liksom. Mm. Alltså jag har ju satt in liksom, så jag vet ju precis vad det handlar om. Och jag tror det är liksom, dels är det min personliga individuella egenskap. Sen menar jag på att det ligger någonstans i den liksom svenska sättet att se på det. Lite det här med liksom, nej men man ska jobba och göra rätt för sig, man ska jobba hårt, man ska träna hårt, man ska liksom... Mm. Alltså, ingenting ska vara lätt liksom, utan man ska liksom, man ska kämpa hjärnet, och livet ska vara... Nej, men lite så istället.
Jo, det har du rätt i.
Ja. Så, sen är det ju kost, sömn, alltså sådana grejer. Det är klart att har man inte dem, jag menar du är ju småbarnsförälder, så jag tänker liksom, sådana grejer är ju också sånt som klart påverkar. Om du inte sover, du skitkass i liksom, sover 4 timmar, 3 nätter i rad. Jag menar, det är ju inte så att du ska ut och köra ett stenhårt intervallpass. Då är det ju bättre att köra ett lugnare distanspass, och så känner du dig jättepig den dagen liksom, så kanske du lägger in lite fartlek då. Så flexibel måste man ju vara. Det är ju ingen mening att gå ut och köra 8 gånger 3 minuter stenhårt då liksom. Du kommer inte få någon effekt av det.
Och då tänker jag, det här, då kanske det är extra bra att vi än en gång bara liksom då, alla de här som nu funderar på att kanske köpa ett onlineprogram eller liksom hänga på någonting sånt. Risken med det där är ju just att man hamnar där jag hamnade och hamnar hela tiden uppenbarligen, att man liksom gräver ner sig. Ska man strunta i program, tycker du? Eller?
Jag är ingen förespråkare av någon sån... visst, du kan ju få grunderna. Alltså jag ska inte säga att det är fel, för jag menar, de som gör de här programmen, de är ju liksom kunniga och duktiga, och de försöker ju ändå någonstans ta höjd för. Men man måste förstå att liksom de programmen är liksom... Det är ju liksom... Ja, det funkar för många, men det är många det inte funkar för. Jag menar, det måste finnas liksom en balans i det. Och det är, på något vis är det, köper du ett sånt program, så måste du vara medveten om att du måste ta ett jävligt stort ansvar själv. Du kan inte bara följa det till punkt och pricka och tro att du ska få världens resultat. Utan du har stolparna i det. Sen resten måste du känna in själv.
Jag måste ju hinna med den här frågan, tycker den är så bra. Bara kort kan svara på den, från Jessica Falkman. Hon vill veta lite mer om det mentala. Hur tänker Johan med träningen när det är tunga dagar och motivationen tryter? Det är ju någonting som jag tror många kämpar med just nu.
Alltså, där har jag ju också ändrat lite grann. Förr var det ju bara så att jag bara knöt näven och körde på. Det ska jag väl säga, det fanns liksom inget annat. Utan ja, det är jobbigt, men nu är det så. Det är bara liksom, nu tror jag ju mer på det som jag har varit inne på. Det här. Känner man att liksom motivationen tryter och att man är liksom, och många gånger gör det för man kanske är sliten och man har mycket annat i livet liksom, så tror jag ju mer då på att liksom byta ut ett hårt pass mot ett lugnare pass, att man, att man inte låser sig vid. Många gånger, jag är sån i alla fall, att många gånger kan jag kanske känna att nej, men jag är sugen egentligen på att köra ett hårt pass, men jag är inte sugen på exakt det som vi har planerat, utan jag kanske inte kör de här 8x3 minuterna, utan jag kör fartlek där jag springer på känsla. Och det passet kommer att bli mycket bättre för dig. Och du kommer antagligen kanske liksom, springa på med lätta ben, och du kanske gör några fartlekar i riktigt hög fart. För det är lustfyllt och du känner satan nu liksom, vad lätt det här går. Och att det ger dig mycket mer än vad 8x3 minuter hade gett. Så att liksom ha den, att vara lite snäll mot sig själv och inse att det här kommer bli bättre för mig i totalen. Det, liksom, löpning handlar inte om att man... Liksom, återigen, det handlar om kontinuitet, det handlar om liksom en att jobba på sikt. Det spelar ingen roll om du tar det lite lugnare några pass. Däremot så kan det påverka det väldigt negativt om du inte gör det.
Det där är väldigt, väldigt intressant, och det ska man verkligen ha i bakhuvudet, precis det du säger. Det är bättre att vara lite lat än att överarbeta. Det känns som att det är alltid liksom någonting genomgående där.
Ja, och det är lite så, det är lite som jag såg det en gång på när jag var på sån här ledarskaps, vi hade en planering då för något år sedan, och då fick vi se en film där vi hade någon konsult inne som pratade om det här med consistency, alltså man pratade om kontinuitet, och han drog paralleller till många saker i livet, att det handlar ju liksom om, det handlar om att ha saker, handlar om att ha kontinuitet i livet, ungefär som att borsta tänderna. Det gör man två gånger om dagen, 2 minuter. Liksom. Det är inte hela världen man missar det någon gång, men det handlar liksom om att ha en kontinuitet. Det är, och löpning är ju, alltså, många saker i livet, löpning är ju också det här att, liksom, att det är inte hela världen om man låter bli ett pass, eller om man unnar sig och äter lite onyttigt, eller man så, utan det handlar om liksom hålla någonting på sikt. Och i löpning är det snarare så att det kanske tjänar på att faktiskt ibland liksom revidera passet, eller ja, kanske till och med ställa in ett pass ibland. För det långa loppet så gör det ingenting på dina resultat. Däremot så om du inte gör det och du blir nedtränad, kan det göra jättestor skada.
Vilodagar, har du hela vilodagar?
Jag har hela vilodagar nu också, det har jag.
Vad gör du då?
Jag tar ofta en promenad. Ja. Men jag behöver inte göra någonting.
Ingen alltså, återhämtningsjogg? I fem tempo.
Nej, för då är det inte helvila. Men oftast, det är sällan jag hela dagar vila. Men då innebär det, på andra sidan har jag ju just nu tränar. Jag är ju väldigt, väldigt lugnt. Så jag menar, alltså idag ska jag ut och springa kanske en 60-70 minuter. Liksom, och det är inte så att jag kommer och liksom, det är inte så att jag känner att det är jobbigt på något vis. Utan det är liksom, jag kommer och glida fram liksom och ja. Tänka på allt mellan himmel och jord. Liksom. Så det är inte så att det är jätteanstängande. Skönt att komma ut liksom, och sova. Men jag har vilodagar ibland. Liksom. Men det är också så. Det är ju, nu tränar jag inte riktigt så hårt heller. Då känner jag kanske inte att jag måste ha en massa vilodagar. Men, så det får man ju också känna in. Liksom.
Ja, nej, men verkligen en intressant diskussion. Jag tror väldigt många som lyssnar på det här. Man måste tänka på totalen, liksom den totala livsbelastningen som man har och våga anpassa efter den. För då tror jag också att resultaten kommer att komma. Så att, väldigt mycket bra och viktiga saker som har kommit fram i det här snacket som jag hoppas att folk tar till sig under 2021. För att kanske då äntligen slå sina personbästan, om det nu är det man vill göra.
Absolut.
Ja. Du, tack så jättemycket Johan för att du ville vara
tack
med
själv.
Igen.
Det var jättekul att vara med.
Ja, superintressant diskussion och vem vet, vi kanske hörs på nästa år igen.
Ja,
kanske.
Det hoppas jag.
Toppen. Men du, sköt om dig och ha det riktigt bra och gott nytt år.
Detsamma Petra.
Toppen. Hej då.
Tack. Hej då.
Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Varmt tack för att du lyssnade. Har sagt det förut och säger det igen. Utan er lyssnare, inget Maratonpodden. Och därför är jag alltid väldigt nyfiken på vad ni tycker om avsnitten och vilka gäster ni vill höra i kommande program. Så tveka inte att DMa, mejla eller kommentera. Det uppskattas väldigt mycket. Ha det nu riktigt bra så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Herrljunga Musteri och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.